When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Du lyssnar på podcasten Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och jag vill bjuda in dig till vår samtalsgrupp på Facebook. Länk till den hittar du på hemsidan www.samtal.ax. Jag blir också superglad om du vill vara med och hjälpa att stödja det här projektet. Det kan du göra på www.patreon.com/samtal eller genom att swisha mig på nummer 070-3522. 472. Länkar och nummer hittar du på hemsidan www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal varje onsdag året runt och tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal.
Janne Ranninen är 43 år gammal och har suttit halva sitt liv i fängelset. Han har gett ut självbiografin De kallar mig Solvalla-mördaren. Den 1 mars 2021 blir han frigiven från sitt 17-åriga fängelsestraff. Han är nu aktuell med podcasten JR True Crime Podcast. Välkommen hit, Janne.
Tack så mycket.
Jag har läst din bok och jag tycker det är spännande att få ett samtal med dig nu när du har liksom... Du har suttit halva ditt liv i fängelse.
Ja, lite drygt halva faktiskt.
Och det är så här, för mig är det helt otänkbart. Det är typ hela mitt liv. Jag blir 27 nu och du har väl suttit, vad är det, 20...
23.
23 år i fängelse.
Mm.
Jag vet inte ens var vi ska börja med det här samtalet, men jag kan väl inleda med att berätta att varje gång jag är på Solvalla,
ja,
så blickar jag upp mot hallen där det hände och så tänker jag liksom, men där hade skett ett mord.
Mm.
Det är ju lite mytomspunnet och att det har hänt grejer, det har hänt flera saker på Solvalla, men just det här mordet, jag vet inte hur vi inleder det här. Ska vi börja med att låta dig presentera dig själv?
Jag vet inte, du kan väl ställa frågor så kör vi.
Om vi tar bort alla de här fängelseepiteten, liksom att du är dömd mördare, du har suttit inne för det här och det här. Och om jag bara frågar dig så här, vem är du?
Vem jag är?
Ja.
Jag är 43-årig man som är i slutet av sitt livstidsstraff just nu. Jag är en familjefar. Jag är en företagare. Och författare. Och det är väl det.
Mm. Och nu kommer ju du ut från fängelse. Vad kommer du att göra nu? Du kommer att göra den här podcasten, JR True Crime Podcast.
Ja, bland annat. Min podcast släpper jag nu. Och så släpper jag en bok. Nu, en ny bok nu i februari. Och så jobbar jag i mitt eget företag. Jag gör hemsidor åt andra företag. Och njuter av friheten helt enkelt. Spendera tid med min familj.
Mm. Och boken som kommer nu, den är i början då på finska.
Ja, det är på finska eftersom den utspelar sig i finska fängelser. Det är en bok som... Det är massa roliga historier så att säga sammansatta. Allt som jag har upplevt på de finska fängelserna. Och som jag har hört, som jag har sett. Så det blir en sån. Mitt i allt det här corona-eländet så kommer det lite komedi också.
När kommer svenskspråkiga att få njuta av det här?
Jag vet inte. Vi har diskuterat med svenska förlag men vi har inte kommit så långt ännu. Det är så mycket annat på G här också. Men det, jag hoppas att den blir översatt men jag kan inte lova någonting.
Mm. Och din podcast, och den kommer att komma på svenska?
Den kommer både på svenska och finska. Den är också i början bara på finska. Men jag har fått så mycket förfrågningar att även sända på svenska. Så det kommer 100% på att det blir på svenska också.
En del svenskar känner igen dig för att du har haft samarbeten med kartellen. Och för dem som känner till kartellen så kan vi väl säga att du har suttit för samma mord som kinesen från kartellen.
Absolut, jag och kinesen, vi är barnsvänner. Och kinesen skrev in mig som en av grundarna till kartellen. Babyface kallades jag för där.
Men jag
ska inte ta ära för det, utan det var Leos grej, det var det faktiskt. Han ska ha ära för det.
Ja. Men då ska vi bara, för jag tänker bara att det är ganska många som säkert vet vem du är därifrån också.
Ja.
För att du har liksom funnits i dem. Och alla som vet vilka kartellen var, för de finns väl inte längre. Men
nej.
Vet vem kinesen är.
Mm.
Och han kommer väl också ut snart?
Ja, han kommer väl ut ungefär vid samma tider som mig.
Så ni fick exakt lika långt straff?
Nej, jag blev gripen tidigare så han fick lite kortare än mig. Så vi tre stycken som var på plats blev dömda som gärningsmän och Leo blev dömd, kinesen då, han blev dömd för anstiftan till mord.
Hur känns det? För att som jag förstod det ur boken så var inte du handgripligen med och mörda.
Alltså jag var ju på plats och jag lockade ju Volkan dit så jag har lika mycket skuld som alla andra. Så det känns helt rätt att jag har fått livstid. Inga snack om den sak.
Mm.
Och kinesen, han kan ju inte prata för. Han måste ju prata för sig själv hur han känner för det.
Mm. Men om vi hoppar tillbaks då till... Vi kan väl hoppa tillbaks till ja, 90-talet. Du växte upp på 90-talet i Stockholm.
Mm. Södra Stockholm, Jordbro.
Jordbro. Och hur var Jordbro på den tiden?
Det var en förort med 15 000 pers. Och den var helt okej, okay, tyckte man då. Man förstod ju inte hur jävla nedgånget det var, hur mycket problem. Sociala problem, ekonomiska problem, missbruksproblem och allt det här. Utan man anpassade sig väl. Som barn tyckte man var, det var okej. Okay. Utomhusbad och centrum och hänga där. Men nu när man ser tillbaka på det förstår man att det var ju bara, det är katastrof de där förorterna.
När var du där sist?
17 år sedan, för jag torskade för det här.
Har du hört någon rapport om hur det ser ut där idag?
Nej, men jag har ju kontinuerlig kontakt med folk som bor där, så jag hör ju hur det är ännu mer nedgånget nu och det är ju bara värre och värre. Mer missbruk, mer sociala problem, mer ekonomiska problem där borta. Det har inte blivit bättre.
Och du lekte i det här som barn?
Mm, absolut. Vi lekte och vi gjorde bus, massa otyg som alla andra och sen eskalerade det så började vi göra brott som inte alla andra utan vi tog det till en värre nivå.
Hur var skolan då? Var skolan bra? Fanns det vuxna runt om er som var bra förebilder?
Det fanns väl lite bra men det var inga förebilder direkt. Våra förebilder var de kriminella. De äldre kriminella i Jordbro, det var de vi såg upp till. Eller jag, så jag kan inte prata för alla utan jag såg upp till dem och jag tänkte att det är det jag ska göra karriär på. Och skolan, den var inte helt nedgången utan det fanns ju bra lärare och så men utanför skolan så fanns fritidsgårdarna var stängda och så här. Så det fanns inte mycket att göra så det var ju då man började göra allt annat skit.
Och du sa att du ville bli kriminell. Att det var liksom dina förebilder var kriminella och att det var det du ville göra.
Ja, det var både det man ville göra och det man pushades till, så att säga. Jag hade ju resurser att bli annat. Jag menar det att jag var inte dum. Utan det var mer dåligt självförtroende som spelade in där. Och sen att man ville ha acceptans. Man sökte bekräftelse helt enkelt. Man hade en bekräftelsebehov. Och så tänkte jag att jag orkar inte jobba för att tjäna pengar, utan jag ska göra brott för att tjäna pengar. Så det var inte så att i unga år ville man bli kriminell, utan det började oskyldigt och eskalerade till jävligt mycket skit. Men sen när man blev äldre, då tog man besluten att jag fortsätter på den här banan som jag har gett mig in på.
Mm. Och du skriver mycket om din identitet i boken, alltså att du kommer, alltså dina föräldrar kom från Finland. Mm. Och du hade en indirekt anknytning till Finland genom din mamma och det hon gjorde. Ja. När hon var ute och dansade och så. Men du var ändå i Sverige och var på något sätt inte som de andra i Sverige. Hur stor betydelse hade den här vilsenheten i identiteten?
Den hade väldigt stor betydelse. Jag är andra generationen sverigefinne. Och det var ju så att jag är född i Sverige. Men med finska efternamn, finsk pass, finska föräldrar. Så man var där någonstans emellan. Man var inte svensk och man var inte finsk. I Sverige var jag finne. Och sen när jag åkte över till Finland så var jag svenne. Så man var ju vilsen i sin identitet på det sättet också. Och sen var man ju dum nog att tänka att samhället är det som är fel på. Så man ville slå tillbaka på samhället. Och man tänkte att nej, men vad fan ska jag vara en del av samhället för? Varför ska jag lyda samhällets regler och lagar när inte jag får vara en del av samhället? Jag minns det fanns en klassresa som vi skulle åka på. Och vi var väl kanske 20 personer i vår klass. Det här hände när vi gick i femte eller sjätte klass. Och då sa läraren att de som är svenska medborgare får följa med på klassresan, eftersom klassresan var till Musk- och örlogsbas som låg i Haninge då. Och eftersom det är en militäranläggning så kunde inte någon som inte har svensk medborgarskap följa med. Utan vi andra, det fanns vi var några finnar, det fanns det turkar och en spanjor och någon jugga har jag för mig. Så vi skulle få göra något annat när de andra åkte på klassresa. Och de fattade ju vilken tabbe de hade gjort, lärarna sen och hela skolan. Så de ställde ju in klassresan före det ens hände. Men det där var någonting som har präglat mig mycket också. Och som präglade mycket i unga åren. Att okej, jag är inte del av samhället. Jag får inte åka på samma klassresa som någon annan. Som jag är född och uppvuxen i samma land. Och vi har lekt samma lekar och allt annat.
Mm. Alltså jag kan på något sätt känna igen mig i den där beskrivningen som du säger att i Sverige så är jag finne och i Finland så är jag svenne. Ja. Jag kommer ju från Åland och då blir det på något sätt någon form av, jag har ju finskt pass och så, men jag kan ingen finska.
Mm.
Och i Sverige så tror folk att jag pratar finlandssvenska och i Finland så tycker folk att jag är Vitton Horri. Och då är det liksom ganska svårt för mig att hitta en nationstillhörighet. Jag kan ju hitta en tillhörighet i form av lokal patriotism till Åland.
Mm.
Men det är svårt att hitta en stor nationstillhörighet. Så när jag är i Sverige, då växer min nationstillhörighet till Finland.
Mm.
Men jag vet samtidigt att i Finland så ser man mig inte som finne.
Jag förstår det mycket väl, för det var precis likadant när det var hockey-VM och sånt. När jag bodde i Sverige, då hejade man på finnarna, självklart. Det fanns ingen snack om saken, att man skulle heja på någon annan. Men sen när jag kom hit och man blir klassad som svenne här, då känns det nästan som man ska heja på Sverige. Så det blir en splittad roll, så att säga. Jag vet inte, en splittad roll, men man blir kluven.
Ja, man har inte som alla andra har en grundläggande nationstillhörighet på något sätt.
Och jag förstår vad du också säger om det här med lokalpatriotism. Jag klassar mig nu för tiden som sverigefinne. Då klassar jag mig som helt finne när jag var ung. fanns ingen snack om att det skulle vara Sverige finne eller finlandssvensk eller något sånt. Det var finne helt enkelt. Men man förstår ju att jag är Sverige finne. Så är det bara.
Mm. Men nu har du satt ganska djupa rötter i Finland.
Ja, det har jag gjort både i Finland och Sverige.
Och det är på något sätt för att du har villat knyta an till moderslandet?
Nej, inte bara det, utan jag har fått mycket möjligheter här i Finland. Och jag har blivit äldre, jag blir vuxen. Man börjar tycka mer och mer om samhället. Man börjar värdera samhället på ett helt annat sätt än då när man var ung. Och speciellt efter jag blivit pappa så förstår jag hur mycket gott det här samhället ger. Versus det att när jag var ung så tänkte jag bara, nej, jag skiter i samhället, vadå, jag ska inte vara en del av samhället. Nu vill jag vara med och bygga upp allting, nu vill jag vara med, nu betalar jag gärna mina skattepengar för min dotter går till skolan, hon får mat där och allt det här, får gratis sjukvård och allt det här, så vem fan är jag att börja göra andra saker än att betala skatt.
Hur har det varit att växa upp, alltså ser din dotter växa upp när du har suttit i fängelse? Har hon på något sätt fått en normal relation till dig?
Vi har en jävligt bra relation, tack god gud för det. Men det har varit jobbigt faktiskt, det har det varit. Det har inte varit kul. Och besöken är så kort här på finska fängelsen. Men vi har telefonkontakt har vi dagligen. Och besök, en gång i månaden hade man sådana här familjebesök. 3 timmar och så varje helg kunde man ha sådana här besök. Men då var det plexiglas emellan, så det var verkligen kul och... Det är någonting jag ångrar väldigt mycket, att hon har tagit skada på grund av mina dåliga val som jag gjort i livet. Men nu har vi en bra relation och hon mår bra.
Men hon kom till i fängelset kan man säga.
Mm, absolut.
Så det är det enda hon vet egentligen?
Ja, det är så att barn drabbas väldigt hårt när deras föräldrar hamnar i fängelse. Men det finns tre olika situationer, tre olika stadier kan man väl kanske säga. Att antingen om barnet ser när föräldern blir gripen, det kan orsaka trauma. Och sen när föräldern sitter i fängelse, det orsakar också trauma. Men sen är det mycket också när föräldern kommer tillbaka från fängelset, kommer hem, muckar. Och det kan också orsaka trauma, för det blir ändring i vardagen där. Men min dotter, hon såg mig aldrig gripa, så som du sa, det var normalt för henne att ha en pappa i fängelset. Hon visste inget annat.
Så då kommer du att kunna liksom komma tillbaks till samhället och bli en pappa. Du kan direkt hoppa in i papparollen.
Mm, absolut.
Och det är väl kanske det många saknar, tänker jag, när de kommer ut ur fängelset. Att de har kanske ingen självklar roll. Speciellt efter långa fängelsestraff.
Man måste bygga upp någonting under fängelsestraffet också. För det är ju många som muckat i ingenting. De har ingen utbildning, de har ingen jobb. De har inget hem att gå till kanske. De har ingen familj. Och sen speciellt om de har ett missbruksproblem och så, då är det ju katastrof. Och om man inte har jobbat på sina egna problem också. Jag menar, det är ju ingen som är helt frisk som sitter i fängelse. Det är ingen snack om det.
Mm. Om vi hoppar tillbaka då till ungdomsåren. Du gick ut högstadie och började gymnasie.
Mm.
Var det där problemen började med lite grövre kriminalitet?
Ja, det började väl lite. Min dåliga självkänsla och mitt heta temperament fick utlopp i våldsbrott när jag krökade till. Så där vid 14-15 års ålder när man började kröka till så gjorde man även våldsbrott. Jag hamnade i bråk. Jag slog folk, jag högg folk med kniv och blev dömd till böter och så här när jag var ung. Och sen när jag var 18 år så blev jag dömd till mitt första fängelsestraff. Och då var fortfarande kriminaliteten rätt oskyldig. Eller då var kriminaliteten på rätt låg nivå, om man säger så här. Visst, jag hade gjort våldsbrott, men det var inte, jag hade inte gjort mycket annat, några inbrott och sådana här. Men sen i fängelse så träffade jag folk som lärde mig det ena och det andra. Och efter det började jag göra narkotikabrott, rån, utpressningar och mycket annat. Så det eskalerade därifrån.
När kom du i kontakt med droger första gången då?
Det måste ha varit vid 15-16 års ålder. Det började med lite hasch. Så gick det över till amfetamin. Och LSD. Och kokain. Det började också. Sakta men säkert. Och sen till slut så fästade man på rätt ordentligt.
Ja, ni tog nästan kokain varje dag.
Ja, när vi var vid 20 års åldern. Ja, det gjorde vi. Mm. Det var då när vi hade stora mängder av kokain som vi sålde också. Så.
Fanns det något samband mellan kriminaliteten och drogerna? Att du använde droger för att på något sätt dämpa känslorna? Eller var det stadiet du hamnade i när du tog droger som gjorde att du var mer benägen att bli kriminell? Ser du något samband mellan dem?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har aldrig behövt dämpa mina känslor genom droger. Alkoholen var väl kanske det att man flydde in i alkoholen och mådde bättre av det. Men det var inte det. Själva drogerna var väl festandet. För jag har aldrig varit den som varit helt beroende. Jag har inte mycket som festande. Och sen att göra brott när man är påtänd, det är helt katastrof. Ett enda rån har jag gjort. Kokain påtänd. Och det rånet var det sämsta jag gjort i hela mitt liv. Så det är inte så att jag har behövt ta droger för att göra brott. Utan när jag gör brott så då vill jag vara nykter och ha kontroll över situationen.
Mm. Och hur gammal var du när du blev inblandad i organiserad kriminalitet?
Det kan ha varit där vid 19 års åldern.
Och det var det som sen ledde fram till slutligen att du begick det här mordet på Solvalla?
Ja, visst. Det gjorde det.
Kan du berätta bakgrunden till varför du valde att mörda Dragan Juksovic?
Dragan Kovac som han hette, som blev mördad där i juni tror jag det var 98. Vila i frid. Så han träffade jag under mitt första fängelsestraff på Svartsjö. Och vi hade ingen kontakt sen efter det. Men vi bodde i samma cell på Svartsjö och lärde känna varandra. Och sen höll jag på med mitt. Och sen tog det väl 1,5 år ungefär. Jag var vid 19-20 års åldern. Så tog han kontakt. Han hade fått problem med jag också. Han var ju nummer två så att säga i deras organisation. Han var ju också hos partner, kumpan. Jag vet inte vad man ska kalla det.
Och vad hette den här grupperingen?
Det var juggarna. Jag vet inte vad de hade väl ingen namn. Juggemaffian kallade de dem.
Det var bara juggemaffian?
Ja. Jag vet inte om de hette något annat. Men det är väl vad de kallas för i media. Så det blev intern strid där. Och Kova tog då kontakt med mig och mina vänner. Genom att han kände en som stod oss nära. Och Volkan då, han ville upp i gamet så att säga.
Och Volkan, det var din bästa kompis?
Ja, det var min bästa vän. Han ville upp i gamet, så vi började prata där om att varför inte. Vi vill hjälpa till, komma med hans problem. Och så velade det fram och tillbaka där rätt lång tid. Men sen så, fick motståndarsidan ju också dem. Då reda på att vi var inblandade i det. Så Volkan fick ett samtal hem till sig. Var de hotade. Han och hans familj. Och det var väl det som sen fick mig att bestämma mig för att göra det hela. Att jag ställde upp för mina vänner. Och sen körde vi igång på allvar. Vi letade efter jag också.
Och då var du redan van med skjutvapen?
Ja. Vi var beväpnade. Och
när kom du i kontakt med skjutvapen och sånt?
Det var vid 18-19 års åldern. Jag köpte min första pistol då. Så vi letade efter jag också och de letade efter oss. Och vi spanade på varandra helt enkelt. Vi bodde i olika lägenheter. Kunde inte vara mer än 3 nätter i samma lägenhet så var man tvungen att byta. För att inte motståndarsidan skulle få syn på en och tag på en. Och så höll det på så där fram och tillbaka. Och det var ju påfrestande. Och ville att någonting skulle hända. Så till slut så blev det så att eftersom vi hade redan spanat utanför restauranger, utanför lägenheter. Och ingenting hände. Och min 21-årsdag började närma sig. Och jag visste att i Sverige kan man inte bli dömd till livstid om man under 21 gör ett mord. Så slängde jag upp idén att om det händer någonting efter jag 21 och jag blir dömd, då kan jag bli dömd till livstid. Men inte när jag under 21, så nu får vi skynda oss på lite grann. Och då skrattade de andra och sa, nej men vadå, vi ska inte torska för det här. Jag sa, nej, vi ska inte torska, men det finns alltid en risk för det. Så började vi planera mer och mer. Och där sattes fröet i mig. Och då, sen till slut så sa jag att, för jag visste att han var på Solvalla ofta. Då sa jag att om jag åker ut på Solvalla helt ensam och klipper han där, så är det bara jag som åker fast och är det bara jag som tar mitt straff och inget mer än så. Så bollades där fram och tillbaka och valet stod sen till slut mellan mig och Volkan, för vi var båda under 21. Vem som skulle utföra gärningen. Så jag tog på mig det och jag åkte ut av lojalitet mot mina bröder, som är de då kallade dem.
Och hur kändes det då när du hade en pistol med dig och du var på väg ut till Solvalla och du visste att du kommer att bli arresterad om du lyckas genomföra mordet och kommer att få sitta i fängelse? Hur kändes det då?
Jag åkte ut med en Glock då och det kändes inte bra. Man var ju väldigt nervös. Det var ingenting man hade gjort tidigare. Man visste att motståndaren också var både stod i växten och stod inom kriminaliteten, så det var spännande. Man var nervös.
Och jag också var då gangsterkung i undervärlden under den tiden.
Mm.
Och han hade beväpnade livvakter.
Ja, livvakter i alla fall. Jag vet inte om de var beväpnade.
Men du utsatte i alla fall dig själv för livsfara.
Ja, absolut.
Och sen kom du fram till Solvalla och liksom sökte upp den här resten. Du visste att han hade ett speciellt bord, eller hur var det?
Nej, jag åkte ut där 2 dagar tidigare för att reka. Jag åkte ut dit och kollade hur det såg ut. Jag hade inte varit på Solvalla tidigare, så jag åkte ut och kollade hur det var. Och sen 2 dagar efter bestämde jag mig att okej, nu vet jag hur stället ser ut och så. Så nu åker jag ut och kör där. Så åkte jag ut och jag visste inte att han hade något speciellt bord. Utan jag satte mig där vid kassorna och väntade på att jag skulle se han helt enkelt. Och till slut så kom han där och då gick jag och sköt han och tog livet av han.
Och det var en sal full med folk.
Mm, det var det. Det var helt...
Och hur kändes de här stegen fram till honom?
De var tunga. Det var jobbigt. När jag reste mig från stolen så var det som att benen inte bärde. Men jag var bara tvungen att stålsätta mig helt enkelt för att utföra det som jag hade åtagit mig att göra.
Var det någon som reagerade på ditt beteende?
Nej, inte då. Sen efter självklart, men inte där före.
Såg du honom i ögonen när du tryckte på?
Nej, det gjorde jag inte.
Så du sköt honom i ryggen?
I ryggen, nacken och huvudet, ja.
Hur kändes det i ögonblicket precis före du tryckte av?
Då är man ju full av adrenalin, så det känns inte bra.
Och kan du beskriva vad som hände sen efter att du hade... Hur många skott sköt du honom med?
4 skott sköt jag honom med. Och sen... Sen blir det ju kaos där helt enkelt. Folk blir rädda. Och jag märker att vart jag än vänder mig så rör sig folk ifrån mig. Och jag hade bestämt mig för att jag ger mig på plats. Så jag såg väktarna. De gick också och gömde sig. Men jag skrek till dem att det är lugnt, kom och ta mig. Jag ger upp här.
Och så kastade du bort pistolen.
Ja, de bad mig lägga ner pistolen och flytta mig ifrån den några meter. Så det var så jag gjorde. Jag lade ner pistolen på marken där och så tog jag några steg bakåt. Och så bad de mig lägga mig ner på marken. Och jag la mig ner på marken och så kom de och satte bojor på mig.
Och inom loppet av vilken tid skedde det här? Du gick fram till också
några minuter. Minut, två minuter.
Vad gick i ditt huvud då?
Jag vet inte. Det var väl fullt, men som jag sa till dig, adrenalinet pumpade helt och hållet då, så det var väl adrenalinpump helt enkelt.
Kände du att jag har lyckats med det jag ska göra? Kände du dig?
Ja, sen efter, men man är ingen lyckad person om man tar livet av någon, så det är inte så att man mådde bra av att ta livet av någon. Men man kände att det fick ett slut. Det som hade pågått i ett par månader där.
Mm.
Den där stressen så att säga. Den var över. Men det kändes inte bra.
Hur länge tog det förrän det började komma reportrar och fotografera dig?
Det tog några minuter också.
Och de var där på plats redan?
Ja, de var på plats. De var ju där nere och filmade loppet. Fotade loppet, så de kom upp rätt snabbt.
En detalj som framkommer i boken var att Alexander Bard var där när det hände.
Ja, han satt en meter ifrån vid bordet och då såg jag honom. Där, vad heter det, tänkte jag också att han satt ju på första parkett så att säga. Så jag tänkte att han kommer få se någonting som han inte har sett tidigare.
Ja, han har ju varit med i den här podden.
Okej.
Så det var en... Alltså det känns som att det är så liten sannolikhet liksom att han ska råka vara där. Men han hade inte pratat om det här, om jag förstod det rätt. Alltså förrän du skrev om det i din bok, så framkom det.
Mm, ja, det märkte jag också. Vad heter det? När jag skrev det så snappade kvällstidningen upp det och då gick han väl också ut med det att han var på plats.
Han var ganska känd redan då. Ja. 98. Alla visste vem han var. Så.
Ja.
Och sen då, du ligger där på golvet.
Mm.
Då kommer en av Joksos livvakter fram och sparkar dig i ansiktet.
Ja visst, han sparkar mig. Från sidan kommer han fram och sparkar mig i huvudet när jag ligger där bojad med väktarna på min rygg. Och
försökte han liksom, var det som att han ville sparka ihjäl dig, eller var det mest som en hämnd att han var arg?
Ja, det var väl mest för att han var arg. Jag tror inte han hade velat ha ihjäl mig, eller kanske han ville ha ihjäl mig, men han hade ju inte mig ihjäl mig, så jag menar, vi sparkade han på mig och vad heter det. Självklart var han arg. Jag skjuter hans vän och hans chef.
Och vad hände sen? Polisen kom och arresterade dig, satte i en polisbil och körde dig till Kungsholmen?
Solna.
Till Solna.
Så var jag på Solna ett par dagar och sen efter det blev jag häktad då till Kungsholmen.
Och i början då så ville du ge... Du spelade den här... Du förklarade i boken hur du gick in i en offerroll.
Ja.
Hur du hade på något sätt haft någon affär med honom privat och att du var ensam gärningsman.
Ja, jag drog en historia om att smuggelcigaretter där, att han hade pressat mig. Att jag hade sålt cigaretter på hans område, smuggelcigaretter då, och han pressade mig på 30 lax. Det skulle jag åka ut och betala den dagen, och när jag såg han där så mörknade det bara och jag sköt han då. Och som du sa så jag gick in i offerroll, och det är någonting jag skäms för det var ju bara skitsnack.
Du hatar offerrollen?
Ja, det är skitsnack alltså, men jag gjorde det för att ingen annan skulle torska för det här, och det var bara jag som skulle få straffen. Det var ju det som var planen så att säga. Att jag åker ut, jag tar livet av honom, jag tar mitt straff och ingen annan blir dömd för något. Därför det var ju andra personer inblandade också. Så på det viset så uppnådde jag målet med det. Men det var ju dumt gjort. Jag borde ju bara sagt till snuten, okej, ja visst, jag har skjutit han. Där har ni offret, här är ni gärningsmännen, ge mig domen, inget mer än så.
Mm.
Istället för att börja spela något jävla offer.
Men du ville liksom inte blossa upp något gängkrig?
Nej, jag ville inte att någon annan skulle torska. Gängkrig spelar ingen roll, för alla visste ju ändå hur det låg till. Men för polisen och rättsväsendet, jag ville inte att de skulle få fast någon annan. Så jag skulle bli dömd för det, någonting jag har gjort.
Gick de på den här valsen?
Ja, men de sket i. De var nöjda. De brydde sig inte så mycket. Det var inte så att de grät över att jag också hade dött. Så de svalde det inte, men de la inte fram någon annan, något annat, hur ska jag säga, alternativ heller.
Mm. Och då sitter du där på Kungsholmen.
Mm.
Du är 20 år gammal.
Ja, men jag fyllde 21 där på Kungsholmen.
Och hur gick tankarna dagen efter? När adrenalinen börjar försvinna och allting börjar bli...
Ja, men då tänkte jag att nu har jag gjort mitt. Och nu, då var vi helt klara med att vi skulle fortsätta leva kriminellt liv. Så jag tänkte, okej, mina bröder där ute, de fortsätter med det vi har satt igång. Och nu är vi snart i mål, så att säga.
Kände du på något sätt att du var stolt över det? Eller var det skam hela tiden?
Nej, det var inte skam hela tiden. Man var stolt över att man hade gjort något, så att säga, kriminellt. Något stort. Men det var inte så att man var stolt över att ha tagit livet av någon. Det var väl mer stolt över att man kände en stolthet gentemot sina bröder. Att okej, jag har hållit det jag har lovat. Och jag har gjort mitt. Det var väl på det sättet stolthet. Det var skevt tänkande.
Och när började polisförhören? Var det samma dag eller?
Ja, det var direkt samma dag.
Hur många polisförhör blev det? Var det många timmar?
Ja, jag vet inte. Det var några timmar. Jag vet inte.
Fick du läsa tidningar och sånt i häktet?
Nej, inte i början. Först hade jag fulla restriktioner. Så vad kan det vara? Kanske efter en månad fick jag börja läsa tidningar. Och efter två månader var ju rättegången. Så det gick ju snabbt.
Och där blev du dömd till, hur mycket tid fick du?
8 års fängelse.
Med möjlighet för att bli släppt tidigare då?
Ja, man blev alltid släppt efter 2/3.
Så 6 år? Så.
5 år och 4 månader.
Ja. Och du satt så länge?
Ja.
Och hur känns det som 20-åring att veta att men nu ska jag sitta nästan 6 år av mitt liv? Det är ju en fjärdedel av livet som man redan har levt. Så det är ju ganska lång.
Ja, men man tänker inte på 6 år. Man tänker på att det är bara en smäll som man får ta helt enkelt för det man har gjort. Så man tänker inte så långt framåt utan man tänker lite i taget och så.
Förstod rättsväsendet då att du utnyttjar systemet?
Ja, åklagaren sa jag att jag borde dömas till livstidsfängelse eftersom jag är 21 vid tiden för domen. Men det funkar inte så. Det är ju tiden när man, vilken ålder man är när man utför gärningen. Så jag tror nog att de fattade och jag är helt säker på att de fattade också att jag bara var ett verktyg från någon annan.
Och vad började du göra i fängelset? Började du studera där då eller?
Nej, jag hade inga planer på leva ett hederligt liv där, så jag bara satte av tiden helt enkelt. Man pluggade väl någonting där, men det var väl mest för att få tiden att gå. Så det var inte som att jag hade planer på att lägga ner kriminaliteten, utan jag lät bara tiden gå, väntade på att jag skulle få permisar och mucka.
Och då tog dina vänner på utsidan, de tog hand om dig och såg till att din familj fick pengar och så.
I början så funkade det så. Och inte min familj, lite grann kanske min familj, men min familj har aldrig varit kriminella. Så de är inte sådana som tar emot pengar från vem som helst heller. Men mina bröder så att säga, de gick dit och sa att det var mina pengar.
Ja.
Så då tog de emot så, men det var, till mig skickades det pengar så att jag hade det bra i fängelset. Så att jag slapp tänka på vad jag kunde köpa i fängelskiosken och så.
Var satt du då?
Jag satt först på Norrköping och sen flyttade jag till Tidaholm.
Var ligger Tidaholm någonstans då?
Göteborg, nära Göteborg.
Och du blev rikskändis?
Ja.
Ditt ansikte var med i alla tidningar?
Mm, det var.
Så vart du än kom i fängelsevärlden så kände de igen dig?
Ja, så var det.
Var det någon form av status grej inne i fängelset?
Ja, på sätt och vis var det väl så också. Det var det väl.
Och sen då, de här 5 åren som du satt, var liksom, lärde du dig någonting under den tiden? Eller var det bara liksom, nu sitter jag av den här tiden och sen åker jag ut och fortsätter vara kriminell?
I början var det så att nu sitter jag bara av tiden och sen kör jag på när jag muckat igen. Men sen sakta men säkert började jag bli äcklad på det där. För det började förändra sig, kriminaliteten, och sen Volkan som då var min bästa vän, så han började väl också förändra sig där under fängelsestraffet. Och visst skickade han in pengar så, men det blev bara sämre och sämre. Och en gång så ville han att jag skulle pressa någon inifrån fängelset, utpressa någon då genom telefon för att han skulle få pengar där. Så det blev såna skumma grejer, så jag tänkte nej, jag vill ta avstånd till det här. Det här är inte min grej, helt enkelt. Och så sökte jag till Finland sen och sitta av resten av straffet. Jag blev flyttad till Finland och här började jag tänka i andra banor. Tänkte att nej, jag ska lägga ner kriminaliteten. Men det där satt ju så djupt i mig, så jag tog kontakt med kriminella här i Finland på kåkarna. Det var inte så att jag började hänga med folk på kåkarna som hade gjort mindre brott, utan det var ju de grövre brottslingarna som jag började hänga med här.
Så du började knyta kontakter i Finland då?
Ja, det började jag göra.
Och redan i fängelse då, som 23-24-åring?
Ja, visst. Då tänkte jag att jag ska fortsätta kriminaliteten. Men sen började jag plugga här, så tänkte jag att det kanske finns något annat jag kan göra än kriminaliteten. Men sen, jag höll ju kontakt med Volkan och dem under hela straffet. De kom och besökte mig på kåken. Och sen när jag fick permis så kom de och besökte. Så jag menar, vi var ju nära. Alltså det var kluvet. Vissa dagar ville jag lägga ner helt och hållet. Och vissa dagar ville jag köra på inom kriminaliteten så att säga. Och jag hade permisar. Volkan och de kom och besökte mig här i Finland på mina permisar. Och ibland kände jag att jag ville fortsätta. Men så började jag plugga här, så tänkte jag att nej, jag vill leva i lugn och ro. Men inte ha med det där längre att göra. Så man velade fram och tillbaka där, så att säga. Och sen hände ju Arlandarånet i Sverige.
Och Leo, ja, det är det största rånet i svensk historia.
Mm. Och Leo var en av rånarna. Och då, vad heter det?
Och hur kände du Leo vid den tiden?
Vi var barndomsvänner från Jordbro. Vi var inte just bästa det. Vänner från Jordbro. Vi var barndomsvänner. Vi hängde någorlunda under barndomen. Eller under, när vi var unga. Inte så mycket. Men sen där vid 20-årsåldern så började vi hänga mera. Så han gjorde rånet där. Och då förstod vi att det är bara köra på. Det är inget snack om saker. Nu har vi verkligen nått dit. Vi ville allihopa. Nu kan vi hjälpa varandra och stötta varandra. Så vi tänkte att det här var lösningen på allting, helt enkelt. Men där började det verkligen de större problemen sen, som ledde till en tragedi. Ursäkta.
Och då var du liksom i samma gruppering som Leo?
Ja, gruppering. Vi var vänner, men det var inte som att vi var inget gäng eller något sånt. Vi var vänner, helt enkelt.
Och du kom ut som 25-åring då?
Ja.
Och hur var första dagen ute när du kom ut och igen i frihet?
Första dagen ute, jag hade ut en lägenhet i Helsingfors och njöt. Det var sommar och vad heter det? Jag njöt väl på sätt och vis, men det hade ju blivit katastrof ett år tidigare i och med efterdyningarna av rånet, Arlandarånet. Så på det sättet var det inte bra. Men det var skönt att mucka.
På vilket sätt påverkade dig det här rånet då?
Volkan hade stulit en del av rånbytet. Och han ville ta livet av Leo. Och Volkan ville att jag skulle vara på hans sida. Och Leo ville att jag skulle vara på hans sida. Så jag var ju där i början, så visste jag inte hur man skulle ställa sig till det hela. Men sen när jag fick reda på att han hade snott pengar, och speciellt när jag fick reda på att han hade gått till snuten och golat och berättat information om rånet, Så då beslutade jag mig för att ställa mig helt och hållet på Leos sida.
Så då kommer du ut som 25-åring och det första som händer är egentligen att du bestämmer dig för att mörda din bästa kompis?
Nej, det hade jag bestämt mig redan när jag satt.
Mm. Men den här gången så var inte planen att du skulle åka fast?
Absolut inte. Först var tanken på att vi skulle locka honom till Sverige. Ta livet av honom där. Men jag visste att han var vaken. Han var ingen dum person. Så han var vaken där. Så jag tänkte okej, jag försöker väl locka honom hit till Finland. Kanske får honom hit. Och så att jag kan ta livet av honom här. Eller jag vill inte vara den som tar livet av honom. Utan vi outsourcer sen till slut. Till ett par torpeder här. Som sen även tog livet av honom.
Mm. Men det var en ganska... Ni planerade ganska i detalj hur ni skulle få in honom i en lägenhet. Och det var någon drogaffär som ni hade planerat på något sätt. Kan du berätta lite om hur ni fick dit honom till den här lägenheten där allting skedde?
Men det var ju så att jag hade ju kontinuerlig telefonkontakt med Volkan efter rånet. Jag hade även kontinuerlig telefonkontakt med Leo efter rånet. Så jag visste ju vart Volkan höll hus och han klev in på vittnesskyddsprogrammet där i Sverige. Han klev ut i det. Så klev han in igen och så klev han ut. Han åkte till Turkiet ibland. Och sen så sa jag till honom att kom hit till Finland. Vad fan skulle du där i Turkiet? Vad skulle du där vittnesskyddsprogrammet? Så han klev ut där vittnesskyddsprogrammet och kom över till... Eller jag hämtade honom från Värtahamnen i Sverige. Vi åkte över hit till Finland. Han bodde hos mig 3 veckor och under den tiden planerade vi olika ställen, olika scenarier på hur vi skulle ta livet av honom. Så det slutade...
Och då var kinesen också i Finland?
Han var en vända i Finland. Men han åkte tillbaka sen. Det var efter det vi outsourcade till torpederna här i Finland.
Och sen då, ni lyckades få in honom i en lägenhet?
Ja, jag sa till honom att vi ska åka ut till en förort och köpa ladd kokain då. Så han hängde på där. Vi åkte ut och planen var att jag skulle lämna honom där med de 2 andra. Åka in till stan och de skulle klippa honom. Eller åka iväg och klippa honom och begrava honom någonstans. Och att jag skulle vara inne i stan och festa då. Så han skulle bara försvinna helt enkelt. Men det blev fel i kommunikationen och klippningen började redan när jag var i lägenheten. Så då var det för sent. Då blev han blev slagen med ett baseballträ och en av torpederna ströp honom till döds. Där.
Och du bevittnade det här då?
Ja, jag såg hela händelsen.
Och på vilket sätt? För sen försvann ju han. Ni åkte inte fast på kvällen av mordet?
Nej, vi åkte fast 3-4 månader efter.
Hur fick polisen reda på att ni hade varit inblandade?
Nu i efterhand så vet vi att polisen visste om det hela tiden. För narkotikarotens chef här i Finland blev precis för 2 veckor sedan dömd till livstid. För att ha vetat om det här mordet och att han inte har gjort någonting för att förhindra det. Så polisen visste om det hela tiden.
Alltså under 2020 så blev?
Ja, nu 22 december 2020 blev polischefen dömd till livstid för det här mordet som jag ska mucka från.
Wow, och var det samma kille då inom polisen som var en stor knarkförsäljare?
Ja, exakt. Han blev dömd först i 3 år för mutor och sen fick han 10 år för knark och nu fick han livstid för det här mordet.
Okej, så han visste alltså om det här hela tiden? Han hade buggat er på något sätt då?
Han hade en informatör som berättade till honom precis i detalj när det skulle ske och hur det skulle ske. Och han vidtog inga åtgärder. Så han blev dömd till livstid nu.
Det här är ju en skandal utan dess like i Finland som inte kanske svenska lyssnare har hört så mycket om. Men det var alltså en polischef som var högsta chefen inom narkotikaroteln som också var lika aktiv inom undervärlden som han var aktiv inom polisen.
Mm.
Kan man säga. Han tog motor, han var med och smuggla och nu uppenbarligen också var han med och visste om att det skulle ske ett mord.
Ja, han blev dömd till livstid för det.
Det är ju helt sjukt egentligen.
Ja, det är ju tråkigt att, eller det är en tragedi att de har vetat om det, polisen, och, eller han har vetat om det, så det var, ett liv kunde ju ha räddats. Det är det som är det värsta i det hela.
Men var det han som satt dit där då?
Nej, det var våldsroten, men det var ju han som visade, eller det var han som fick fram massa bevis som säkert inte hade kommit fram annars. Han visste ju precis hur det hade hänt. Så han, för våldsroten visste ju det sen också.
Och det var telefonsamtal och sånt de använde?
Ja, det fanns några telefonsamtal som de band. Och sen fanns det 4 droppar blod i lägenheten och något sånt här.
Ja. Kände du då att det var någonting skumt att de hade kommit på?
Ja, absolut. Det var ju, jag märkte ju det på frågorna och så märkte jag det på i rättegången också. Jag märkte att de vet ju mer än vad de vill lägga fram. De var ju så säkra på sin sak om allting. Och så var det mycket skumt också. Till exempel han som förhörde mig, han var från narkotikaroten och jag frågade han vad fan är snut från narkotikaroten gör ett mordärende, och då sa han att eftersom han kan svenska så är det därför han förhör mig, för att han gick igenom mina telefonsamtal som var på svenska när jag ringde till Sverige och så jag visste att det var skitsnack, så det fanns ju poliser inom våldsroten som också kan svenska och så och mycket annat smått också som har märkt att det är något som är knas.
Och de genomförde hela utredningen utan att hitta hans kropp.
Mm, det gjorde de.
De har fortfarande inte hittat kroppen?
Nej, det har de inte gjort.
Men med de där 4 dropparna blod och att han försvann, så kunde de liksom bevisa att han var död?
Bland annat. Det fanns en bugg på ett hotellrum 2 veckor efter som en av gärningsmännen berättade massa saker om hur mordet hade gått till oss. Så det var ju också, det användes också som bevisning mot oss.
Så och det var någonting som polisen hade satt in för att de visste att han skulle bo där? Eller?
Vad sa du?
Hade de satt in den här buggen för att de visste att han skulle bo där?
Ja, det fanns en tidigare gangsterboss här i Finland som blev dömd med den här, tillsammans med den här polischefen för narkotikan. Så han var informatör. Han var den här narkotikapolisens chef. Eller narkotikapolisens informatör. Så den här narkotikapolisens chef hade bett honom boka rum precis på ett ställe var de buggade sen. Så, och sen hade han bett honom babbla där. Så de laddade där och de drack där och så babblade han massa saker som han inte får prata om.
Mm. Och det är ju olagliga bevis. Alltså, då har de ju tagit fram bevis som är olagliga.
Nej, men det har de ju rätt till att bugga.
Jo, men får man brottsprovocera på det sättet, tänker jag?
Men det är bevis. Jag tror det är mer bevisprovokation än brottsprovokation där. Men hur som helst, så de hade ju allting redan. De visste ju allting redan. De behövde bara ha något konkret för att visa upp. För att inte avslöja sina det de vet om i det dolda, så att säga.
Visste du då vem den här polischefen var?
Nej. Han hade säkert hört talas om hans namn eller någonting, men nej, jag hade aldrig träffat honom och hade väl kanske sett hans namn på någon löpsedel eller något sånt där. Han var ju känd.
Men det är ju också så här att han kunde vara så länge engagerad i liksom grov kriminalitet. Alltså, han måste ju ha gjort det för att han trodde att det var rätt, eller gjorde han det för att tjäna pengar själv?
Jag vet inte vilka motiv han har haft, men det får fråga honom.
Ja, det där är så sjukt. Det är så jävla sjukt att det kan hända liksom.
Ja, verkligen.
Är polisen i Sverige lika korrupt?
Det vet jag inte. Det får fråga dem om.
Okej. Okay. Ja, men i alla fall. Så 4 månader senare, ni levde vidare och trodde att ni hade kommit undan med det här mordet, du och Leo.
Ja, jag och Leo och de 2 andra som gjorde det.
Och då var allting äntligen över?
Ja, det skulle bli ett på sätt och vis ett avslutande kapitel i den kriminella världen för mig. För det där hade ju raserat allt som jag trodde på till slut. Jag trodde ju på att det fanns lojalitet och heder och allt det här. Men det visade sig att det var inget annat än pengar som styrde. Så det var därför jag tog beslutet också. Eftersom jag ansåg att Volkan hade svikit mig helt och hållet. Och svikit allt det vi trodde på. Det var ju en skev tankebild vi hade då.
Så. Ångrar du idag att du gjorde de här två, genomförde de här två morden?
Absolut. Det ångrar jag helt och hållet. Jag hade ingen rätt som helst att ta livet av två människor.
När kom du till insikten att du var ångerfull?
Jag tror det började det där med när jag blev pappa. Jag tror därför att sattes i mig. Jag började värdera livet mer och mer. Och jag förstod hur mycket en nära familjemedlem verkligen betyder för någon. För visst har jag alltid älskat andra familjemedlemmar också, men när jag blev pappa så det blev en helt annan typ av kärlek mot sitt eget barn. Och det var väl där jag började med mer och mer tänka på vad fan jag har gjort egentligen.
Så när du åkte fast för det här mordet och blev dömd, då visste du att nu har du livstid i fängelse?
Nej, jag trodde ju först att vi skulle gå loss. Det är klart, vi nekade ju till allting. Det var inte så att vi erkände. Utan vi nekade till allt och vi tänkte att vi ska gå loss. Och sen när vi gick loss tänkte vi okej, vi ska rymma och vi ska fortsätta bara. Det här är, för nu har det gått åt helvete. Även fast det skulle vara ett avslut. Men vi tänkte, även då, fan, det här gick åt helvete. Så varför ska vi inte köra vidare? Men sen fastställdes livstidsdomen och sakta men säkert började man väl inse att okej, nu sitter man lång tid.
Och det här var 2000?
2004-2005.
Och då visste du att nu kommer jag att sitta här fram till typ 2020 någonting?
Ja, man tänkte inte så långt framåt. Precis som tidigare då, under tidigare straffet, så tänkte man bara lite framåt. Inte allt för lång tid framåt.
När började du? När kom insikten att nu ska jag lägga ner kriminaliteten? Nu är det över.
Jag tror det började rätt tidigt där vid straffet. Som jag sa till dig, när jag blev pappa. Jag blev pappa när jag hade suttit 2,5 år ungefär. Så då kom insikten och jag märkte även att jag kunde göra annat. Jag startade företag inifrån kåken och livnärde mig på det. Och familjen livnärde sig på det också, på utsidan.
Det var redovisning.
Ja, vi startade ett städföretag som så hade vi estländska städare som städade här i Finland. Och jag, vad hette det, skötte om bokföringen, faktureringen, kontakt med kunderna. Jag hade insmugglad telefon så jag kunde göra allt det där. Och så jag märkte att jag kan göra även annat. Men då visste jag att jag har så jävla lång tid att sitta, så då kändes det lite som att fan, ja, det går till spillo det man kan.
Så du sitter inne i fängelse, du startar företag och sen fortsätter du plugga, om jag förstår det rätt.
Ja, jag fortsätter plugga och jag blir pappa där också. Jag fortsätter plugga och får även, jag ska inte säga en ny identitet, men det blir ju blir friskare identitet så att säga. I och med att man växte i papparollen och att man fick sig utbildning och företaget gick bra och så. Det blev, man byggde på sin identitet där inne.
Men du fick ändå motstånd från fängelsevakterna. De försökte göra det svårt för dig att genomföra ditt jobb och så. Ja. Det var inte så att du fick hjälp att bli rehabiliterad.
Nej, det fick jag verkligen inte. För jag var ju klassad som grovt kriminellt och som en person som säkert inte hade några som helst tankar på livnära sig lagligt i framtiden. Så jag flyttades från kåk till kåk och blev placerad på bunken då och då. Och man jävlades helt enkelt med mig.
Och vad liksom, vet du vad anledningen till det var, att man höll på att bråka?
Nej, anledningen var väl att visst var jag säkert en tongivande figur på kåken. Det är ingen snack om det. Så det, när man är en tongivande figur så då får man rätt bara smällar. Och då är det så jävla lätt för kriminalvården att flytta runt dig och ge dig extra bestraffningar på grund av ditt förflutna, på grund av det rykte du har. För det behövs inte göras någonting. Det var inte så att jag hamnade i bråk och jag gjorde brott från fängelset. Men sen, det fanns ju folk som satt på samma avdelning som inte kände sig bekväma där och stack därifrån till andra avdelningar. Och då var det väl jag som fick skulden för att de inte kunde sitta på avdelningen. Det tycker inte fängelsemyndigheterna om.
Att de var rädda för dig?
Typ. Ja, att fångarna styr och ställer inom fängelset, så att säga.
Ja.
Mm.
Och det här var inte bara någon ursäkter som de drog då för att få rycka upp dig, eller man säger, alltså rycka ut dig från det du höll på med.
Hur menar du?
Ja, men du pluggar, du jobbar, ja. Du försökte göra rätt för dig och sen kommer de och så ändrar de alla rutiner.
Mm. Ja, men det gjorde de rätt ofta och vad heter det? De skyllde hela tiden på att jag har för stor påverkan och inverkan på andra fångar.
Men du höll dig ganska mycket för dig själv, om jag förstår det rätt.
Jag vet inte för mig själv. Jag är som jag är. Jag menar, jag trivs bland folk. Men det var inte så att jag ställde till något problem. Det gjorde jag verkligen inte.
Men du satt liksom inte och föreläste hur man mördar gangsterkungar på fängelse?
Nej, absolut inte. Det är inte idiotiskt. Nej, det gjorde jag verkligen inte.
Mm. Hur är stämningen inne på ett fängelse? Vad pratar man om?
Jag pratar om allt möjligt. Ibland är det som stämningen som på en jävla dagis. Och ibland är det mer seriös. Det är väl som livet i övrigt också.
Så har du någon rolig historia som du kan dela med dig från din kommande bok?
Jag vet inte. Jag kan ta det sen i slutet av, vad heter det? Straffet. Eller i slutet av den här podcasten kan jag tänka ut något bra därifrån.
Yes, och inne då i fängelse så bestämde du dig för att nu ska du förändra allting. Och ett wake-up call för dig var när du blev pappa.
Ja, absolut.
Och då fick du också uppleva hur det var med att vara pappa i fängelse. Och det här satte dig på nya tankar. Vad var det som hände här? Vad var det som förändrades? Vad var det du gjorde?
Det som förändrades mest med mig var att jag märkte hur någon annan person led väldigt mycket på grund av det jag har gjort, på grund av mina brott. Visst hade mina brottsoffer också lidit och mina familjemedlemmar, men när min egen dotter grät efter besöken, hon ville stanna kvar på besöken, hon ville att hennes pappa skulle vara hemma på jularna och födelsedagarna, på skolavslutningarna och sånt här, och jag kunde inte uppfylla dem önskan, så jag kände mig som en riktig skit, riktigt dålig farsa. Så sakta men säkert började det växa att nej, det funkar inte det här, jag kan inte utsätta min dotter för det här på grund av de brott, på grund av det kriminella liv som jag har levt eller lever. Så jag var tvungen att ändra mig. Man var tvungen att se sig själv i spegeln helt enkelt och bestämma sig för att nej, nu måste man börja leva helt enkelt för någon annan.
Och sen var du med och startade en förening, Maskrosbarn.
Mm.
Hur startade, hur kom idén? Och vad var det som hände i början?
Ja, idén kom i och med att jag såg min dotter lida och då märkte jag, och vi visste ju att det fanns så många som helst barn i Finland och runt om i världen som har föräldrar i fängelse som lider oskyldigt. De har inte gjort ett skit och de lider på grund av det deras föräldrar har gjort. Så jag ville göra någonting helt enkelt. Jag ville göra det bättre för dem, alla barn. Jag ville dra mitt strå till stacken. Så jag började forska i det där. Och då tänkte jag att jag kan skriva en bok. Det kan vara min grej. Om mina erfarenheter. Så jag skrev en bok. Och jag skrev lite grann om mig själv. Och så recenserade en massa forskning och annat. Och släppte den. Och i och med det släppet så fick jag kontakt med organisationer här som jobbar med barn som har föräldrars fängelse. Och ett samarbete började sakta men säkert. Så vi började planera massa saker, så jag började med att arrangera en gratis konsert för barn här med finska rapartister. De kom och uppträdde, barnen fick lyssna på dem. Och sen gjorde vi en musikvideo. Jag skrev en låt till min dotter var det på finska rappade. Och så började det sakta med säkert. Sen började vi ordna andra tillställningar. Men det var ju så att de här anordnade som privatperson. De fick inte så mycket genomslag, för det var inte... Folk såg det inte seriöst helt enkelt, att någon, en livstidsdömd fånge från fängelset anordnade sådana här. Alltså. Det var en kvinna som sa till mig att jag borde starta en organisation eller någon förening. Då har det mer genomslagskraft. Så jag och några andra startade Maskros barn här i Finland. Och sen började vi ställa eller göra olika projekt. Vad barnen fick hitta sin talang. Vi visste att det var många som led av dåligt självförtroende. Och det var många som blev mobbade i skolan för att deras föräldrar sitter i fängelse. De känner skam. Det var många som lever i fattigdom för att den ena föräldern inte är hemma och kan dra sitt strå till stacken. Så vi ordnade ett sådant här projekt som vi kallade Finn din talang, eller Hitta din talang helt enkelt. Och där var det workshops. Var barn till fångar fick gå på olika workshops. Var de lärde sig och göra en låt med finska rappare. Ända från det att de fick ut sina tankar på pappret. Fick gå till studion. Fick de göra en egen låt. Och så hade de en konsert i slutet av de här workshopen. Det var 10 stycken workshop. Sen ordnade vi fest, julfester. Där barn fick julklappar och så här. Och så gjorde vi även ett häfte, eller en liten bok som vi skickade runt till alla finska grundskolor. Jag tror det var 3200 stycken som vi skickade ut till. Och där fick vi finansiering av kulturministeriet här i Finland. Och vi har fått bidrag från andra ställen också för att kunna genomföra allt det här.
Mm. Och den här idén då kom när du satt inne i fängelse. Mm. Och det blev ganska personligt för dig att kämpa för de här barnen.
Verkligen, jag brann verkligen för det där. Jag var den som grundade, jag var ordförande, jag är fortfarande ordförande för den föreningen. Så jag brinner verkligen för det där.
Men fängelset var inte riktigt hjälpsamma.
Nej, de tyckte att det här var mer en hobby för mig. Även fast vi fick finansiering från staten till det här, alltså fängelserna och fängelsemyndigheterna tyckte väl att det var mer en hobby, och det var väl bara någonting som jag försökte rent få mitt rykte med.
Mm. Och de motarbetade dig ganska frekvent, kan man väl säga.
Ja, det var ingen direkt hjälp därifrån, utan det var mer sätta käppar i hjulet.
Och det här blev ju nästan ganska löjligt ett tag.
Ja, det blev det. För det var ju andra organisationer som ville ha kontakt med mig och ville ha möte med mig. Och fängelset ställde inte upp på någonting, så det var löjligt.
Och sen vid ett tillfälle så hamnade du på ett seminarium som talare där en person som var en nyckelspelare inom att inte hjälpa dig.
Ja, det var en kvinna som hade jobbade som jag vet inte vad det heter, men hon jobbade inom placeringsenheten här i Finland, som gör de här verkställighetsplanerna som bygger på vad man ska göra under tiden man sitter. Där lägger man fram det som är karta ungefär, som hur fången ska rehabiliteras tillbaka till samhället. Så det var hon som hade gjort den här verkställighetsplanen. Det var hon som hade skrivit in där vilka var målen och hur jag skulle gå tillväga för att nå de målen, så att säga. Och där målet var ju självklart att jag ska bli rehabiliterad och lägga ner brott. Och det här var ju perfekt för det enda målet. Att ju mer jag höll på med sånt här, så ju längre, eller ju mer distans fick jag till den brottsliga världen. Den kriminella världen. Så hon gjorde det här verkställighetsplanen för mig, och sen till slut så blev hon vice direktör i fängelset. Men det hjälpte inte till skit alltså. Men till slut anordnades ett seminarium och vi blev inbjudna som talare där, föreläsare, både hon och jag och några andra. Och så satt vi, hade en typ presskonferens där 4 stycken personer var, olika media intervjuade oss, och hon kände sig väldigt obekväm att sitta i samma, vad heter det, presskonferens som mig. Och hon försökte ju få det till att vi fångar inte bryr oss om våra barn och vi pratar inte med plitarna om våra barn och sånt här. Så det är inte konstigt att vi inte får ha någon kontakt eller någon familjebesök och sånt här. Men jag la ju fram att nej, det stämmer ju inte. Det är klart vi bryr oss om våra barn. Vi är inga djur. Vi är inga idioter.
Såg de er som djur?
Ja. Det var det verkligen. Och barnen, det var ungefär så att barnen och andra familjemedlemmar fick skylla sig själva för att de är barn till kriminella, eller någon familj med någon fru är till gift med en kriminell, så hon får väl skylla sig själv i sådana fall. Hon har väl gjort sitt val. Det var väl det, den synen hon hade. Men jag motbevisar ju det där. Och visar att vi bryr oss verkligen om våra barn och det här vi brinner för. Så det blev ju löjligt för henne.
Mm. Och fick du sen då till sist tala på den här konferensen?
Ja, absolut. Seminariet? Absolut. Det började ju så att de skickade mig en inbjudan. Och då gick jag och pratade med hon. För jag visste att hon också var inbjuden som föreläsare på samma seminarium. Och då sa jag till henne att hej, jag är inbjuden. Jag ska komma och tala på samma seminarium som dig. Då blev hon sned. För att jag har mage att komma och säga till henne att jag ska komma och prata på samma seminarium som dig. För det borde väl, enligt hennes, i hennes värld så borde det gå så att inbjudan kommer till henne och att hon godkände sen om jag får gå eller inte. Men hon kunde inte säga nej heller sen, för det hade blivit ännu värre.
Ja, det hade blivit jäv på något sätt.
Ja, exakt. Nej, inte jäv, utan det hade inte sett bra ut om hon försöker motarbeta något sånt.
Ja, när ni ändå var i samma, ni jobbar mot samma mål.
Exakt. Så hon var ju tvungen att ge mig några timmars permission, bevakad med plitar då dit. Så vad heter det? Det var ju så att vi åkte från samma fängelse till samma ställe. Men hon åkte i sin privata bil och jag åkte med ett par plitar.
Var de uniformerade?
Ja, det var de. I en fångtransport åkte jag dit då. Så jag hade ju kunnat lika gärna åkt med henne i hennes bil dit och sen tillbaka, men nej, det hade blivit för mycket för henne. Så det blev lite löjligt där, men det var skönt att gå och prata om saker. Det kändes bra. Det var lite spännande i början, men det kändes bra.
Hur känns det att gå runt med 2 stycken fångvaktare? Det kan ju inte vara liksom, det måste ju kännas lite förnedrande på något sätt.
Någorlunda, men jag är ju den jag garvar ju. Jag skiter i vem som är där. Jag är ju likadan ändå. Så det spelar ingen roll. Och eftersom, jag menar, det är inte så att folk inte vet vem jag är och vad jag har gjort i mitt liv. Så det är inte så att jag behöver tänka på att ha någon som vet att jag är ute och går med plitarna. Utan det är väl mer normalt för att folk ser mig ute med plitar än att inte se mig med plitar. Förstår du vad jag menar?
Men det måste jag menar ändå, liksom, du är en vuxen man och så har du 2 personer som liksom ska... Alltså det, jag menar, sannolikheten att du ska dra från fängelset där är väl extremt liten.
Absolut. Ja, men det, självklart vill man vara fri, man vill vara självständig och gå, men det är ju bara att gilla läget. Sitter du inne och är på permis, beredsaget permis, då är det bara att gilla läget. Jag menar, då sitter du inte och tänker på hur förnedrande det är och går ut med 2 plitar, utan då sitter du och tänker fan vad nice det är att man är ute överhuvudtaget.
Mm. Så när sen då, så nu har ni ju liksom dragit igång den här organisationen och Maskros barn, och nu händer det ganska mycket saker. Ni har ett ganska brett arbete och det finns även i Sverige nu, där ni jobbar för att barn ska få Att inte barn ska behöva bli sekundärbestraffade för det deras föräldrar gör.
Vi jobbar inte i Sverige med det. Det är en annan förening. Vi har inget med dem att göra.
Okej. Så de är fristående?
Absolut. Jag tror till och med att maskrosbarn i Sverige var före oss maskrosbarn i Finland.
Okej.
Okay. Och jag tror att maskrosbarn i Sverige jobbar med barn till föräldrar som har psykiska besvär. Jag tror att det bryggan hette det förut. Och vad kan det heta nu för tiden? Jag vet inte vad det heter nu, men maskrosbarn i Sverige har jag för mig att jobba med barn som har, eller föräldrar som har psykiska problem.
Okej, just det. Okej, men det ni finns i Finland och har du märkt att det har blivit någon förändring genom ert arbete?
Jag har ju märkt att det har blivit förändring genom åren jag har suttit, men sen vet jag inte om det är vårt arbete som har påverkat, men jag vet att vi har lyft upp problemen i varje fall, det vet jag. Det har blivit mycket ändringar på det vi har lyft upp. Men är det sen på grund av oss eller på grund av något annat? Det kan jag inte säga. Vi kan inte ta ära för det, men det kan vi ta ära för att vi i varje fall har gjort det vi har kunnat och vi har lyft upp det här, de här problemen.
Mm. Och nu har du varit på permission i någon månad, så du har fått vara avtjäna sista delen av straffet ute då med fotboja.
Ja. Nu har jag varit ute ett par månader här med boja.
Så att det är på något sätt, det är inte att du sitter i fängelse och sen en dag så får du komma ut, utan det blir en stegvis utslussning.
Mm. 4 månaders utslussning blev det.
Och enda skillnaden är att den 1 mars så tar de bort bojan och sen slutar de titta på dig.
Ja, exakt. Och så får jag röra mig lite friare. Nu har jag ju vissa tider som jag måste vara på vissa ställen och så. Och vissa sådana här kontrollsamtal måste jag ringa. Då. Men, så det...
Är det på något sätt efter 1 mars är du helt frigiven då, att du får åka vart du vill?
Mm, det.
Ingen villkorlig dom?
Nej, så jag har ju del och jag måste ju gå hos övervakaren, så jag har 3 år villkorligt så att säga, men, och så går jag hos övervakaren, men annars är jag fri.
Mm. Så du har ytterligare 3 år då som du måste infinna dig på vissa platser vid vissa tidpunkter?
Ja, hos övervakaren. Jag har 3 år som hänger över mig hela tiden. Men ju bättre saker och ting utvecklas, så blir det bara bättre och bättre.
Och du har inte varit i Sverige på 17 år?
Nej, det har inte varit.
Hur känns det? Och tanken på att få komma tillbaka och se ditt gamla Stockholm som du växte upp i?
Ja, det känns skönt. Det ska bli kul att komma dit och träffa vänner. Och jag har familjemedlemmar där borta också. Det ska bli kul att träffa dem och sen se gamla ställen man har växt upp på. Så det...
Du kommer inte att känna igen dig när du kommer med. Du kommer antagligen med en färja. Och så första du ser den nya slussen. Liksom. kommer inte att känna igen dig. De har gjort om allting. Liksom.
Det kan jag tänka mig.
Massa nya hus och sånt. Så har du inte sett liksom, nya Tele2 Arena till exempel. Eller Friends Arena och alla de här sakerna som har byggts liksom.
Finns inte Kolingsborg kvar på slussen?
Det vet jag inte. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag är så ung. Men jag menar, för att ta sig ut till Jordbro, då kör man ju på Nynäsvägen, eller hur?
Exakt.
Och då kommer du att köra förbi liksom Tele2 Arena som är helt ny. Och sådana saker. Så att och så kommer det finns ett nytt hus i Hammarby Sjöstad som de har byggt här om året. Det finns säkert jättemycket de har byggt under de 17 åren som du har varit inne. Men vad är det första du ska göra när du kommer till Stockholm?
Det vet jag faktiskt inte. Jag bara njuta av och gå runt där och kolla.
Med ansiktsmask.
Ja. Använder din maska där i Sverige nu?
Alltså det är få som gör det. Det är hemskt. Alltså det är jättefå som gör det.
Okej, här har vi det hela tiden.
Ja, nej, alltså jag förstår inte vad de håller på med. Det är en helt annan diskussion. Men...
Ja, visst.
Okej, så du kommer tillbaka då efter 17 år. Och du har ju missat ganska mycket i teknologisk utveckling. Jag menar datorer, smartphones och sånt. Hur är det att komma ikapp med det?
Ja, men faktiskt har jag så inte missat så mycket. Man kan tro att jag har missat, men jag pluggade ju. Jag hade frigång i 3 år, så jag pluggade. Och då hade jag ju smartphone hela tiden. Och jag menar, vi hade ju datorer på skolan, så jag menar, då lärde jag mig allt det här. Så det är faktiskt inte så att jag ligger så mycket back.
Men det är liksom platser du inte har fått se.
Ja, sånt. Det är det. Och sen är det mycket som, vad heter det, man lär sig ändå fast man hängde med där i skolan och så. Så det är ändå mycket man måste lära sig. Och sen är det den här med anpassningen. Du vet, för att man lever inte kåklivet här ute. Det är inga så strikta rutiner och sånt här. Så jag menar, det är mycket att lära sig. Här är det mycket att anpassa sig till.
Finns det något skönt med att sitta i fängelse?
Lugn och ro. Det saknar jag ibland, att bara bli inlåst. Bara vara i en cell, tyst för sig själv och bara njuta av lugn och ro. Det där saknar jag verkligen. Jag ringde när jag har de här kontrollsamtalen som jag måste ringa till kåken. Så första veckan när jag varit ute så ringde jag dem och sa jag kommer dit och i en helg, och jag kliver in på isolen helg och isolering då. Så får jag vara lite lugn och ro.
Så fick du det?
Nej, de sa vi tar inte emot det längre. Så det där saknar jag faktiskt. Men jag byter verkligen inte det med tiden med familjen. Jag har en underbar sambo här, en underbar dotter. Så det finns ingenting jag skulle byta.
Hur är sängarna inne i fängelse då?
Nej, de är inte bra. De är ju väldigt mycket bättre här. Och sen har...
Men alltså, varför kan de inte ha bra sängar om man tillbringar så jävla mycket tid där inne? Varför kan de inte ha en bra säng?
Eller hur?
Hör det till att det ska vara obekvämt eller?
Ja, det tror jag. 16 timmar om dygnet satt jag i cellen. Nu fortfarande för någon månad sedan. Så jag menar, som du säger, visst vore det skönt med en riktigt skön säng där, men nej, det är inte värt.
Och hur är det med gym och så?
Ja, på kåken så förr i tiden var det jävligt bra gym. Nu är det ju är det inte så bra gym längre. De har dragit ner på det också.
Varför?
Det är väl också med det där med att man inte ska ha det för bra på kåken.
För i Sverige har de jävligt bra, om jag har förstått det rätt.
Jag vet inte. Jag vet inte. Jag har inte suttit så länge på Sverige. Jag har inte haft någon kontakt med någon som har suttit nu i Sverige också. Men jag tror att det ligger i här i Finland att fångar ska inte ha det för bra helt enkelt.
Får ni ha dator som inte är uppkopplad på internet?
Nej, får man inte ha.
Hur skriver du och så då? Papper,
jag skriver med en gammal skrivmaskin, skrev jag böckerna. Men den här sista boken skrev jag faktiskt på dator för i skolan så att säga, inne på kåken. Där fanns datorer. Så när man var på dagtid, när man var i skolan, så fick man sätta sig och skriva där.
Hade ni internet då?
Nej, absolut inte. Det får man inte ha. Jag hade en Word-program som jag skrev i. Men jag måste säga att det har gått framåt på kåkarna också. Telefon. Man får ringa fler nummer. Man får ringa mycket mer på kåkarna. Och vissa saker har gått framåt. Vissa saker står stilla fortfarande. Men i det stora hela så det är inte bra. Man ska helt enkelt inte sitta i fängelse. Så man ska väl njuta av allting man har här ute helt enkelt.
Mm. Och hur lätt är det att få tag på droger inne på fängelser?
Det är väldigt lätt.
Hur kan det vara så?
Ja, det kommer ju där som överallt annars också. Det finns ju hur mycket vägar som helst som drogerna, som man kan få in droger på.
Men jag menar, jag tänker att det borde inte, alltså ett fängelse ska ju vara drogfritt.
Ja, men det finns inte ett fängelse i världen som är drogfritt.
Men det är ganska bisarrt att det finns drogfria avdelningar.
Ja.
På ett fängelse.
Ja, det är sjukt. Men det är bra för dem. Jag menar, de flesta som sitter har ju missbruksproblem. Så det är jävligt bra för dem som har problem att de inte behöver vara på de avdelningar där det finns mycket droger. För jag har sett så jävla mycket folk på kåkarna som är, när de inte använder droger så är de bra folk. Alltså de har bra principer och tar hand om sig och tar hand om sina nära och kära. Men drogerna kommer in i bilden så fuckar de ur helt och hållet. Så det är många som när de sitter så sköter de sig och det är bra. Sen när de kommer ut så är det bara katastrof. Men det är inte bara för att de tar droger, utan det har mycket med mycket annat att göra också. För det är, som jag sa i början, det är många som muckar till noll. Vissa har inte ens ett hem att gå till. Ingen jobb, ingen utbildning, ingen familj, ingenting. Jag menar, då är det så jävla lätt att återgå till sina gamla vanor. Så jag tycker verkligen synd. Jag är lyckligt lottad för att jag har allt det jag har. Visst, jag har jobbat mycket för det också, men jag tack gode Gud för att jag har det jag har. Det måste jag säga.
Just det. Och vad kommer att hända nu då? Du kommer att köra din podcast, du släpper en ny bok, du har företag. Vad ska Janne bli nu? Ja. När du har blivit stor?
Janne ska njuta av tiden med familjen till att börja med. Och ska njuta av friheten, allt det för med sig. Och så ska jag jobba med mitt företag. Jag gör hemsidor åt andra företag. Och jag kommer att skriva, jag håller på redan nu på att skriva på en ny bok. Och min podcast, så ska jag intervjua massa intressanta folk. Och så får vi se allt annat, vad livet för med sig.
Och nu i ditt perspektiv så här, du kommer ut till coronarestriktioner, men för dig så är det rena rama friheten.
Ja, exakt.
Så för dig påverkar ju inte det här jättemycket.
Nej, jag typ, vadå restriktioner? Vad är det här för någonting? Ja. Vadå?
Alla andra tycker det är jobbigt, och för dig är det liksom värsta frihetspartiet.
Ja, exakt. Jag bara, yes, jag är ute. Vad vill ni? Mm. Ja, men
vad är det
tråkigt att det är så här, men det, ja, vi kommer att ta oss igenom det här också. Det är inget mer än så.
Vad är det första du ska göra när du tar dina första steg som en fri man i mars?
Då ska jag faktiskt gå med familjen och äta någon god middag. Och njuta av något gott vin. För jag får inte dricka någon alkohol nu. Inte,
så det var 17 år sedan du var full sist?
Ja, nej, det var det inte. Jag har ju, på kåken har jag inte. Man har ju tagit sig ett par fyller på kåken. Så jag kan inte säga att jag har varit utan alkohol 17 år. Men nu dricker jag ingenting. Men jag saknar det där också. En god vin. Eller något gott vin till maten. Och kanske någon öl i bastun. Något sånt saknar jag också. Så det blir väl en god middag med familjen. Och sen börjar vi planera någon utlandsresa.
Fick du bad och bastu i fängelse?
Ja, en gång i veckan.
Var det fest då?
Nej, men det hör till finska sederna. Så det är kul. Jag har alltid tyckt om bastu och kommer alltid tycka om det också. Så det är nice.
Och jag tänker också, bara för att återgå snabbt det här till drogen. Om du blir ertappad med droger i fängelse, blir man dömd för narkotikabrott då?
Nej, om det är större mängder så blir man dömd. Men annars får man bara några dagars isolering, och så blir man av med de privilegierna man har, om man har permis.
Det borde ju vara fängelset som blir dömd för narkotikabrott som har misslyckats.
Ja.
Eller hur?
Det är ju sjukt alltså på hur mycket det finns på vissa fängelser. Så jag menar, det finns ju mycket annat också. Jag torskar min laptop inne på fängelse, så får man in en laptop, då tror jag man kan få in med rätt mycket mer också.
Hur får man in en laptop på ett fängelse?
Det kan jag inte berätta, men det är
det är någon som har bakat ett bröd åt dig, ett svart bröd.
Ja, men det underlättade min tid. Jag hade den 7 månader, så då hade jag internet också. Så det underlättade tiden när jag satt faktiskt och gjorde det.
Men du måste ju sitta liksom beredd och gömma den ifall någon kommer. Hör du om någon kommer?
Ja, man hör någon kommer. Så har man vissa gömställen. Men så blir man alltid etappad till slut. Så är det bara.
Hur torskar du på den då?
Jag satt faktiskt i min cell. Och vad heter det? Jag satt faktiskt och spelade nätpoker. Så vad heter det? Avtrubbad blev det till slut att jag, istället för att göra allt nyttigt, att ett slut spela nätpoker en tråkig dag. Och vad heter det? Så gjorde de. Kom de in på avdelningen, massa plitar, och gick igenom bland annat min cell, och då hittade de den. Men det blev ett skämt hos ledningen också. De tog in mig och frågade, vad fan är det här för någonting? Och jag bara, vad ska jag säga? Det är en laptop. Och de bara, var fick du den här ifrån? Och jag sa, det kan jag tyvärr inte säga. Så de bara, okej. Okay, in på isol, och 4 månader var jag på sluten avdelning och 5 dagars isol. Så.
Och då fick du inte gå ut?
Inte på isolen, men på den slutna avdelningen fick jag gå ut en timme om dagen.
Men på isolering, då sitter du bara 24 timmar i dygnet i ett mörkt rum?
Då har man också en timme om dagen får man alltid gå ut.
Men det måste ju vara bland det vidrigaste som finns, att sitta inlåst 23 timmar i dygnet. Får du läsa böcker då?
Ja, läsa böcker. Och man får kolla på tv och så. Så det är inte det inte, vad heter det, så att man helt...
Alltså kroppen måste ju ta mycket skada av att sitta så stilla.
Ja, vad heter, ja. Det tär på en och det är inte bra för någon att sitta isolerad. Det är det verkligen inte. Det sätter sina skador.
Har du toalett inne då i isoleringen?
Ja, det har man.
Hur är det med maten? Är den bra?
Nej, men den kommer 3 gånger om dagen, men den är inte bra.
Vad är det? Har du något exempel på någon vidrig fängelserätt?
Någon sån här lever. Jag tycker inte om steklever. Leverlåda kan jag äta på julen, men jag tycker inte om lever annars. Så det är sån här leversås. Det är levergryta ungefär. Den luktar inte bra, den smakar inte bra.
Och du får inte liksom önska så här vegansk mat eller något sånt?
Jo, faktiskt får man det nu för tiden. Men det är väldigt få som gör det. Men det är väldigt få veganer på kåken. Jag tror att veganer är vanliga än andra.
Jag kan tänka mig det. Veganer, de är inte benägna att begå brott.
Nej.
De är så svaga av sin kost så att de kan liksom inte slå någon. Och de orkar inte lyfta en pistol heller.
Eller annars som bara så mycket smartare och inte gör det.
Så kan det också vara, men jag vet inte. Så... Ja, nu har vi ju pratat ungefär den tid vi sa att vi ska prata. Jag tycker att det har varit spännande att få en inblick. Men är det någonting du känner, vi har ju lite tid kvar. Är det någonting du känner att vi behöver lyfta upp som vi inte har gjort? Du ska ju berätta en fängelsehistoria, så var det.
Ja, just det. Nu ska jag ta någon som inte är allt för vad heter det? Sjuk heller. För det fanns massa sjuka, men jag vill inte...
Alltså helst det sjukaste du har.
Okej, det här är en rätt rolig historia. Det var en kille som gick på permis från kåken och han var ju överglad för att äntligen få permis. Och som jag sa på permis, de kollar ju när man kommer tillbaka, man får ju blåsa och man måste lämna pissprov när man kommer tillbaka. Så vad heter det? Men ändå så är det många som festar på när de är på permis. Jag tänker att de hinner festa till typ, vi säger 12 på natten, så hinner de dricka, så hinner de gå ur tills man ska tillbaka nästa dag klockan 4 kanske. Så han körde igång på en gång när han klev ut kåken. Han började kröka. Hans polare kom och hämtade med båge. Han tog på sig sin väst. Han var med ett MC-gäng. Så han tog på sig sin väst och bara körde iväg med bågen och började kröka till klubben. Och det slutade ju inte vid 12-tiden. Han körde ju på där. Så vad heter det? På morgonen så vaknade han och bakfullt som fan. Och så en annan kille där som inte var så smart sa till honom att här, ta lite schack för det drar ner promillen sen. Så om du måste blåsa när du går tillbaka så syns inte, så torskar du inte på promille på den här alkometern. Så han drar i sig schack och blir påtänd där och så tänker han, fan, tänk om de säger att jag är påtänd eller tänk om de ändå misstänker att jag har druckit, så får han en snedig blixt. Han tänker att jag kör tillbaka med bågen till kåken. Ser mig att okej, här kommer bågen. Så den här killen har verkligen inte druckit. Så han kommer tillbaka där och han har ångest och kliver in där. Så lite, hur gick permisen? Nej, men det gick bra. Har du festat? Nej, jag har inte festat någonting. Okej, men vi kör här alkometern här, så kollar vi hur det ligger till då. Så han blåser ju alkometern och det har inte gått ner på mig någonting, utan det blir bara värre och värre och värre. De visar han screenen hur det bara går från 0,5 promille till 1 promille till 1,5 till 2 promille. Han bara sitter på lite och kollar på han. Bara, du har inte druckit någonting. Okej, du ska in på isol i några dagar och sen får du gå ut på avdelningen. Men du kommer få straff för det här. Och sen när de går till isol med honom säger okej, men vi tar pissprov också nu då. Alkometern. När du torskar för det. Så vi kollar pisset. Vi kollar om du har pundat också. Så han lämnar pissprov. Och där syns det ju att han har tagit schack också. Så vad heter det? Han torskade för att han är druckit på permisen. Han torskade för att han har tagit schack på permisen. Och sen fick han också, blev han också anmäld för rattfylla för att han åkt tillbaka med bågen till kåken efter permisen. Så det gick helt åt helvete för honom.
Ja, fy fan.
Så går det. Man ska inte lyssna på alla snillen. som man träffar på permissionen.
Nej, speciellt inte när det involverar saker man inte ska göra, eller droger, eller rattfylla, eller styrstångsfylla, eller, eller whatever.
Exakt. Mm. Och sen, Sara, om det är någonting jag vill säga här i slut, så jag vill ju bara säga här i slutet att är det någon som nu sitter och lyssnar på det här som var i min, eller som är i min, eller som är i den situation som jag var då när jag var ung och i 20-årsåldern, så hoppas jag att min historia ska visa sig den personen att det är verkligen inte värt att leva ett kriminellt liv, utan det är bättre att leva laglydigt, och det för bara med sig massa misär och massa tragedier, kriminalitet. Jag vet att det är jävligt svårt att ta sig loss, och jag vet att det är jobbigt att stå emot all press, all tryck och allt det här, men det går alltid att ta sig därifrån, hur djupt man än är i skiten. Men det är ännu bättre än att inte ta de första stegen ens åt den riktningen. Men om man nu är djupt in i skiten, så finns det alltid en väg ut. Det vill jag att den personen ska veta.
Var kan man börja då om man känner att man är i den situationen?
Man kan börja med att kolla sig själv i spegeln och bara erkänna för sig själv att saker och ting inte är som det borde vara. Och man kan alltid vända sig till sina nära och kära. Eller så finns det säkert organisationer också som kan hjälpa. Mm. Och om inte annat, så skicka ett meddelande till mig, så kan jag försöka ge något råd. Man når mig på Instagram och Facebook överallt. Så jag kan försöka ge något råd där också, förhoppningsvis.
Jag vill ju passa på att slå ett slag för 12-stegsprogram. Det finns ju alltid något möte någonstans som är öppet. Mm. Anonyma narkomaner eller anonyma alkoholister.
Det har du rätt i. Det har du verkligen rätt i.
Mm. Tusen tack, Janne.
Tack själv.
Och till alla er som har lyssnat vill jag också tacka för att ni har hängt med till slutet. Och jag släpper ju nya samtal alla onsdagar året runt. Ni hittar alla samtal i er podcast-app eller på www.samtal.ax. Ni får ju också vara med och stödja det här projektet genom att donera pengar, och det kan ni göra på www.patreon.com/samtal eller på PayPal. Länk hittar ni på samtal.ax. Där hittar ni också nummer som ni kan swisha, vilket är 0703522472. Jag hoppas att ni fortsätter lyssna, tipsa och dela den här podden. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.